Det finns en gammal Maria-hymn som lyder så: Heldig och drottning, barmhärtighetens moder, vårt liv, vår fröjd, vårt hopp, heldig. Till dig ropar vi Evas landsflyktiga barn, till dig suckar vi sörjande och gråtande i denna tårarnas dag. Vänd därför du vår förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss, och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade livsfrukt, o milda, o hulda, o ljuva jungfru Maria. Ämnet för vår betraktelse lyder: Eva och Maria i Guds frälsningsplan. Eva och Maria är två portalgestalter vid ingången till det gamla och det nya testamentet. De utgör varandras konträra motsatser, och ändå hör de ihop som skuggan och verkligheten. Bredvid det förbjudna trädet står Eva, modern åt mänskligheten, och Adam, Guds avbild. På Golgata ser vi istället Maria, kyrkans moder, och Jesus som är Guds väsens avbild och hans härlighets återsken. På syndafallets afton tände Gud en löftesstjärna som bebådade att ormens välde, Satans seger, skulle sluta i ett förkrossande nederlag. De orden brukar kallas det första evangeliet, ty det utgör det glada budskapet om en frälsare som skulle gottgöra vad människorna brutit. Jag skall sätta fiendskap emellan dig och kvinnan, mellan din säd och hennes säd. Denna skall söndertrampa ditt huvud, och du skall stinga den i hälen. Denna kan ni på hebreiska syfta på såväl kvinnan som hennes son. Det är tvetydigt i ordets rätta bemärkelse. Jesus krossade ormens huvud med sin genomborrade fot, men kampen fortsätter in till tidens slut mellan oss och den onde. Så som Paulus skriver i Romarbrevet 16 kapitel: Fridens Gud skall snart låta Satan bliva sönderkrossad under edra fötter. När Pius den nionde stadfäste dogmen Immaculata Conceptio förklarade han att eftersom den saliga jungfrun var förenad med sin son genom oupplösliga band, är hon också förbunden med honom i en evig fiendskap mot den giftiga ormen som hon triumferande söndertrampar. Jämförelsen mellan Eva och Maria möter oss första gången hos Justinus Martyren, död 160, i hans skrift mot juden Tryfon. Han utgår därifrån Paulus lära att Jesus är den andra Adam. Då blir Maria den nya Eva. Jag citerar Tryfon-dialogens 100 kapitel. Å ena sidan vet vi att Kristus är Guds son, men å andra sidan att han blivit människa genom en jungfru, på det att synden skulle upphävas på samma sätt som den i ormens skepnad kommit in i världen. Ty Eva, som ännu var en ren jungfru, födde synd och död sedan hon lyssnat till ormens ord, under det att Maria undfick Guds son efter att ha hört ängelns budskap. Motsatserna mellan de bägge kvinnorna kan sammanfattas i följande schema. Eva trodde på ormens lögner. Maria trodde på ängelens hälsning. Eva släppte in frästaren i paradiset. Maria släppte in frälsaren i världen. Eva var högmodig och ville bliva så som Gud. Maria var ödmjuk och ville inte vara något annat än Herrens tjänarinna. Eva räcker oss frukten från det förbjudna trädet. Maria skänker oss frukten från livets träd, Jesus Kristus. Eva, Evas förstfödde son, var av den onde. Marias enfödde son var av Gud. Eva var en moder åt allt döende. Maria en moder åt allt levande. Ängelens hälsning lydde: Helig Maria, full av nåd. Till Eva kunde man säga, ved dig Eva, full av synd. Ireneus spinner vidare på samma tråd. Han utgår från att allt förnyas i Kristus och anser att detsamma bör gälla om Maria. Han kallar sin teori recapitulatio. Återlösningsverket består däri att allt det gamla måste stycke för stycke upprättas igen. Han begagnar bilden av ett nystan som nystas upp varv efter varv. Han betecknade recirculatio. Allt måste nystas upp innan det kunde bli ett nytt nystan. På det viset får också Maria sin del av Eva. De båda hänger samman med släktets tråd. Vad den ena trasslat till måste den andra reda ut. Tertullianus tar upp frågan ur nya födelsens synpunkt i skriften De carne Christi. Han som skulle föda oss på nytt måste själv födas på ett alldeles nytt sätt, nämligen av en jungfru. Gud skapade en gång människan av den jord som ännu icke blivit besådd och burit frukt. Likaså föddes den andra Adam av den jungfruliga jorden i Nasaret. I den oskuldsfulla Evas öra ingöt den gamla ormen det dödliga giftet. På samma sätt måste Guds livgivande ord mottagas av Maria, på det att en kvinna skulle gottgöra vad den första kvinnan förlorat. I sin skrift mot Marcion påvisar Tertullianus att paradiset förebildar kyrkan och Adam och Eva motsvarar då Kristus och Maria. Det fordrades både en man och en kvinna för att verkställa syndafallet. Adam kunde det inte ensam. Kvinnan som du gav mig, sa han till Gud, hon gav mig av trädet så att jag åt. Likaså behövdes det även en man och en kvinna för att fullborda återlösningen. Tertullianus klandrar Maria för att hon vid ett tillfälle grep in i sin sons verksamhet. Men den gången var hon en förebild till den trolösa synagogan, skriver han, och icke till den trofasta kyrkan. På den punkten kan jag inte hålla med den store kyrkofadern. Han blev som bekant heller inte helgonförklarad. I Breviarium Romanum finns en betraktelse av Augustinus på Marias födelsedag. Vår jord fröjdar sig och jublar då den förhärligas genom en sådan jungfrus födelse. Hon är blomstret i Saron och liljan i dalen. Tack vare henne förnyas den mänskliga naturen och utplånas syndaskulden. Hos henne upphäves domen över Eva. Med smärta ska du föda barn, ty hon födde sin son med glädje. Eva var sorgsen, Maria glad. Eva fällde tårar, Maria log. Ty den ena födde en syndig människa, den andra en syndfri. Vår släktes moder drog ned straff över hela jorden. Jesu moder skänkte världen frälsning. Eva blev skuldens upphov, Maria återlösningens. Eva bringade oss död och förbannelse, Maria liv och välsignelse. Den ena tillfogade oss syndasår, den andra skänkte oss läkedom. Istället för olydnaden inträdde lydnaden. Nu kan Maria stränga sin harpa till takten av pukor. Lyssna till sångerskans hymn. Min själ prisar storligen Herran och min ande fröjdar sig i Gud min frälsare. Evas klagovisa bytes i Marias lovsång. I salmen Ave Maris Stella möter oss vitsen. När hon mottager hälsningen Ave från Gabriels läppar, så grundar hon hos oss friden och kastar om Evas namn. Eva blev Ave. Bernard av Clairvaux skriver: Vad var det du sa, Adam? Kvinnan som du gav mig lockade mig att äta av trädet. Det var fult sagt, ty på det viset ökar du din egen skuld istället för att minska den. Men den eviga visheten behärskar det onda. Det finns en utväg till förlåtelse. I gengäld för den första kvinnan skänkes oss en annan. En from istället för en listig. En som istället för dödsfrukten skänker oss sin välsignade livsfrukt. Utbyt därför dina förebråelser mot en tacksägelse och bed. O Herre, kvinnan Maria som du givit mig till att vara med mig har bjudit mig att äta av livets träd i paradiset. Och det smakar i min mun djupt som honung. Märk väl, just för den skull sändes ärkängeln Gabriel till den heliga jungfrun, för att hon skulle ge sina efterkommande det eviga livet. Här lämnar vi kyrkofäderna. Eva följes sedan av en lång rad döttrar. När hon fördrevs vände hon sig nog om och kastade en saknadens blick på det förlorade paradiset. Så gjorde också Lots hustru. Hon tänkte på hemmet i Sodom och blev en saltstod. Moabs döttrar fick skam till sägandes två söner med sin egen far. Den ene hette Ben Ami och den andra hette Moab. Det är således stamfäder till ammoniterna och moabiterna, Israels nuvarande fiender. Potifars hustru försökte locka Josef till sig, men han var ståndaktigare än Adam och svarade: varför skulle jag göra så mycket ont och synda emot Gud? Tamar klädde ut sig till tempeltärna för att få en son med sin svärfar. Och denne son är med också i Jesus stamtavla i Matteus evangeliets första kapitel. Alla försökte de få männen att äta utav den förbjudna frukten. I Nya testamentet har vi en vacker Eva-dotter, Salome, som dansade inför kung Herodes och begärde Johannes döparens huvud på ett fat. Den samaritiska kvinnan, hon hade haft 5 män och nu bara flyttade hon ihop med en sjätte utan att gifta sig med honom. Hon var tydligen en modern kvinna. Somliga tycker det är väl lika bra det som att vigas. Men det är en sak att flytta ihop och en annan sak att höra ihop. Vad Gud har sammanfogat må människan icke åtskilja. Pilatus hustru, hon viskade till sin man: befatta dig icke med den rättfärdige man. Du har i natt lidit mycket i drömmen för hans skull. Tänk om Pilatus varit en toffelhjälte och inställt den rannsakan. Ja, hur hade det då gått? Långfredagen hade uppskjutits. Ja, nu har vi tagit några exempel på Eva-döttrarnas långa rad. Maria, hon har både förebilder och efterföljare. I det gamla testamentet kan vi peka på Sara. Hon fick besök av den treenige guden som ämnat ge henne löftet om Messias. Men hon log när hon hörde hans ord. Och då säger Gud till henne: är något så underbart att Herren icke skulle förmå det. Det är nästan samma besked som Maria fick, att inte det är omöjligt för Gud. Rakel betyder på hebreiska tackan, moderfåret som föder lammet. Så skulle också Maria föda Guds lamm. Rakel födde sin son i Betlehem och dog i barnsbörd. Hon ville kalla sonen för Benoni, min smärtas son. Men fadern Jakob sa: nej, han ska heta Benjamin, det betyder sonen på min högra sida. Där skönjer vi Maria såsom den smärtorika modern och också Jesus som ju är sonen på Guds högra sida. Mose moder, hon hette Jokebed. Det var hon som räddade gossebarnet i Egypten. Och Maria flydde med sin son också till Egypten, undan Herodes. Judit i den apokryfiska boken, om henne heter det: Jerusalems stolthet och Israels heder. Och Osia säger: välsignad vare du framför alla andra kvinnor, ty du har givit våra fienders hövding barnesåret, söndertrampade ormens huvud. Ester, som fann nåd för konungen och blev sitt folks förespråkerska, hon är en bild både av Maria och den bedjande kyrkan. Sen har vi Maria döttrar i det nya testamentet. Har ni tänkt på att tabernaklet, det omgavs utav en förgård som stöddes utav 60 stolpar. Och de kan jämföras med Marias släkttavla, som börjar till vänster med Eva och så fortsätter hela raden, och så kommer vi slutligen fram till Maria. Och mellan dessa båda i ingången till tabernaklet skulle Judas stam lägra sig. Och enligt Hebreerbrevet så är det en känd sak att han som är vår frälsare är utgången ifrån Judas stam. I det heligste ingången han och min förlossning funnit, heter det i salmen. Det finns också två Marior med samma namn som Guds moder. Det är Maria från Betania och Maria Magdalena. Jag tänker på hur Maria från Betanien smorde Jesu fötter med dyrbar äkta nardus. Och hur Maria Magdalena blivit frälst ifrån 7 onda andar och böjde knä vid korset på långfredagen. Det heter i en dikt av Johan Olof Wallin: dröjer lik Maria med känslor rena vid Jesu fötter och hör och bed. Se upp till korset som Magdalena, där nåden blickar till ånger ned. Sen kan vi läsa i kyrkohistorien om heliga jungfrur och tappra martyrer och fromma mödrar. Jag har läst om sådana kvinnliga helgon i martyrologiet, brudsjälar som trolovats med Kristus. Det finns en dikt som lyder så: det vandrar tvenne släkten på vår jord, sen urtid skilda åt av skilda sinnen, och fåfängt strävade att mötas i en enad tanke och en enad tro. Det liv Marias fromma döttrar levt är en som förr en löjlig dårskap blott för deras systrar med en annan själ. För ett ögonblick vilade mänsklighetens öde i Evas händer. Det blev sorg i himmelen när hon tog av äpplet. Hur annorlunda hade inte vår levnad gestaltat sig om hon motstått frestaren. Men vi har också ätit av kunskapens träd på gott och ont. En annan gång låg mänsklighetens framtid på Marias läppar: ske mig så som du har sagt. Det heter på latin 3 gånger: fiat lux, var det ljus, fiat me secundum verbum tuum, ske mig efter ditt ord, och fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, ske din vilja så som i himmelen så på jorden. De där 3 fiat motsvarar skapelsen, inkarnationen och den nya födelsen. Sedan dess kan man skilja mellan 2 slags kvinnor. Vi kunde kalla dem för Eva-döttrar och Maria-döttrar, eller Venusbilder och Madonna-bilder, kärleksgudinnor och heliga jungfrur. Och sorgligt nog har Eva-typerna på sistone blivit flickidealet. Man ska vara lockande och lättsinnig och gärna räcka den förbjudna frukten åt Adams söner. Sverige är känt för sina så kallade brudar. De syns varje vecka på den kolorerade pressen. Tacka vet jag Spaniens senoritor, Madonna liknande och oskuldsfulla, eller Indiens renhjärtade flickor. Mannen beundrar det jungfruliga och älskar det moderliga. Och det är de båda marianska egenskaperna i förening. De divergerande Eva- och Maria-linjerna fortsätter ända in i evigheten. I uppenbarelseboken finner vi den stora skökan. Hon är en personifikation av den syndiga staden Babel och Nineve och Rom. Hon heter på grekiska porne. Och vilddjuret, det vill säga antikrist, bär skökan. Ur den moraliska ruttenheten växer kristendomsfientligheten upp. Paulus kallar antikrist laglöshetens människa och fördärvets man. Och han skriver till Thessalonikerna: i veten vad som ännu håller honom tillbaka. Det är nämligen den kristna församlingen. Skökan är skökornas moder. Maria är jungfrunas jungfru. Skökan skänker oss sin otuktsvin, porneia. Vi förstår ordet. Och hon är klädd i purpur och scharlakan och glänser av guld och edla stenar. Kristi brud återigen är klädd i fint linne, skinande och rent. Det vita linnet är det heligas rättfärdighet. Skökan har i sin hand en gyllene kalk. Hon är drucken av det heligas blod. Kyrkan har en kalk med lammets blod som renar oss från all synd. Skökan och hennes anhang bränner slutligen upp i den eviga elden. Där slutar den nedåtgående Eva-kurvan. Men vid Guds tron ser vi en annan kvinna. Det heter i Uppenbarelsebokens 12:e kapitel: ett stort tecken visade sig i himmelen. Jag såg en kvinna klädd med solen och månen under hennes fötter, och på hennes huvud en krona av 12 stjärnor. Hon var havande och ropar i barnsnöd och födslovånda. Hon föder ett gossebarn som ryckes undan draken upp till Guds tron och som ska styra hela världen med sin spira. Vilken är hon, denna himla drottning? Man har gissat på 3 olika. Somliga påstår att hon är dottern Sion som föder Messias. Andra säger att hon är jungfru Maria som föder Jesus. Och så tänker återigen somliga: hon är nog modern kyrkan som föder oss människor genom nya födelsens bad. För det heter i samma kapitel: draken bredgades än mer på kvinnan och gick åstad för att föra krig mot det övriga av hennes sed, mot dem som håller Guds bud och hava Jesu vittnesbörd. Vilka har rätt? Ja, alla 3. Hon är nämligen den trefaldiga kvinnan. Den Sion, jungfru Maria och modern kyrkan, som ju motsvarar kvinnans 3 åldrar, dottern, jungfrun och modern. Hon växer till i åldern, visdom och nåd. Åldern betecknar Gud fader, den gamla av dagar. Jesus, han är visdomen, ty i honom finns vishetens alla skatter förborgade. Och den heliga ande är nådens ande som skänker oss förlåtelse i kyrkan. Kristus är solen. Han är världens ljus. Maria är månen. Hon är inte självlysande, utan hon är klädd med solen. I klosterkyrkan finns Martin de Foss tavla. Där ser man att ljuset kommer ifrån barnet i krubban. Alldeles som det heter i en psalm: se, krubban är den högstes hus. I skuggan ligger världens ljus och Gud och saligheten. Ja, ordet mållöst vilar där. Maria i sitt sköte bär den dolda härligheten. Hon har också en krona av 12 stjärnor kring sin gässa. Det motsvarar de 12 patriarkerna och de 12 apostlarna. Hon tillhör på samma gång gamla och nya testamentet. Ja, vi hörde hur Evas urartade släkt slutade i avgrunden. Men Marias visa jungfrur, de samlas på Sions berg. Vi har i tankarna följt Guds frälsningsplan längs kvinnolinjen. Eva, Maria. Bibeln har en spinsida som vi präster tyvärr glömmer bort. Vi talar hellre om Abraham, Isak och Jakob och så vidare. Men själv älskar jag sedan min barndom Maria av hela mitt hjärta. Det fanns i mitt föräldrahem en statyett av terrakotta som föreställde Eva splitter naken med ett äpple i handen. Jag vet inte vem som fick den vid arvskiftet. Den kanske finns hos någon av mina systrar och det gör detsamma. Jag saknar den inte. Men på mitt husaltare så står istället en Madonna-bild. Det är Maria på kyndelsmässodagen. Och hon räcker mig sitt lilla barn. Där är hon så som en bild av modern kyrkan som bjuder oss Jesus Kristus i ord och sakrament. Och jag känner mig som den gamle Simeon. Herre, nu låter du din tjänare fara hädan i frid efter ditt ord. Ty mina ögon har sett din frälsning. På 1880-talet så fanns i Strängnäs en biskop som hette T.H. Strömberg. Han har skrivit en dikt till den heliga jungfruns ära. Och den lyder så. Heliga bild, låt mig stanna inför dig, renaste oskuld och frommaste trop. Böner du andas och ängeln som hör dig vaggar ditt bävande hjärta till rop. Herre, svärdet är lyftat som vållar dig smärta, ordet är talat som prövar din tro. Redig att lida, du ödmjuka hjärta, redig att bära det hörnen som grop. Men du ej tvekar, nu ormen förkrossas, varde mig helig efter ditt tal. Löftet är fyllt och det fångna förlossas, världen är frälsad från eviga kval. Herren är med dig, välsignad du kära, venaste kvinna, helfull utav nåd. Ödmjuk du bidar, Gud fader till ära, vad han bestämt i sitt eviga råd. Se, du skall föda det eviga ordet, se, du skall bära det himmelska ljus. Honom vars namn är Emanuel ordet, honom som öppnar oss i träldomens hus. Guds tjänarinna du är framför alla, ingen som du står den evige när. Därför och alla släkter dig kalla, salig och prisa den krona du bär. Jungfrun är funnen som ensam var värdig, modern som bär både människa och Gud. Himmelen glädes och syndaren bär dig lov utan ände, du himmelens brud.